Jag tänkte faktiskt börja och läsa någonting för er som det stod i en amerikansk tidning som heter Charisma Magazine. Ganska länge sedan, men det var den som då vid den tiden var chefredaktör för tidningen som skrev en artikel, och han skrev det, han var väldigt omskakad. Han hade varit i Kina och besökt de här underjordiska husförsamlingarna där. Och så kom han tillbaka till USA och han bara kände liksom den här jämförelsen mellan det han hade varit med om och det han kom tillbaka till. Och han skrev så här. När jag intervjuade ledarna för Kinas illegala husförsamlingsrörelse i januari skakades hela min världsbild. I 5 dagar var jag där och bad och lovsjöng, åt enkla måltider tillsammans med dessa dyrbara syskon, varav de flesta hade spenderat ensamma år i kommunistiska fängelser för att de predikat evangelium. Och medan jag lyssnade på deras förstahandsupplevelser av mirakler och den grymma behandling som de hade fått utstå från poliser, kände jag att jag för första gången kom i kontakt med nya testamentlig tro. När jag återvände till USA började jag undra om det vi kallar kristendom här bär någon likhet med den äkta varan. En ledare förklarade för mig, utav de här kinesiska då, att hon hade uppsikt över 5000 kyrkor på landsbygden. Är du en biskop eller en apostel, frågade jag, för att få grepp om vilka termer de använder. Och hon svarar, vi håller inte på med titlar. Vi kallar bara varandra bror och syster. De 80 troende som jag mötte, de ansvarar för mer än 35 miljoner kristna i Kina. Det är en rätt imponerande antal. Men ingen av dem anlände till vårt möte i en limousin eller med ett följe av livvakter och PR-agenter. De flesta levde som flyktingar, och trots det strålade deras ansikten av glädje. Jo, som jag kommer att kalla honom, är Kinas motsvarighet till aposteln Paulus. Han har sett människor väckas från de döda. En gång var han med om att Gud på ett övernaturligt sätt förlamade en regeringstjänsteman som försökte stoppa ett väckelsemöte som ägde rum utomhus. Men Jo förväntade ingen specialbehandling när han tillbringade tid med mig och sina kollegor i januari. Han hade på sig en enkel t-shirt, åt samma fisk och ris som vi andra. Och han dök upp på bönen före mötet, varje möte, precis som alla andra. Och han satte sig vanligtvis längst bak i rummet. De här personerna grät varje gång de bad för Kina, gripna av en känsla av andlig brådska. Många av dem var angelägna om att få se den politiska situationen förändras, inte för att kunna flytta till USA eller köpa sig ett hem, utan för att kunna skicka missionärer till stängda muslimska länder som Kazakstan och Uzbekistan. Och jag skämdes när jag återvände hem. Mina nya kinesiska vänners ödmjukhet avslöjade min stolthet. Deras barnsliga tro visade hur mycket jag förlitar mig på teknologi, utbildning och den västerländska materialismens idoler eller avgudar. Deras smittsamma person för att fullborda missionsbefallningen fick mig att inse min egen självcentrering. Jag har fått nog av vårt onaturliga och amerikaniserade varumärke som vi kallar kristendom. Det är lika kraftlöst som det är dödligt. Efter att ha tillbringat tid med mina bröder och systrar i Kina har jag insett att en del av vad jag ser i kyrkan och som även återspeglas på sidorna i den här tidningen, säger chefredaktören, får Gud att må illa. Vi har ett desperat behov av att den helige ande, vår förrädare, klär av oss våra titlar, våra limousiner, våra platser på första parkett och vårt vad får jag ut av det här budskap. Vi behöver en återgång till enkelhet, ödmjukhet. Gud förbjude att vi någonsin exporterar detta jag-centrerade uppblandade evangelium till andra nationer. Låt oss be den heliga ande sända sin eld och bränna upp vårt slagg så att vi kan uppleva en Kina-inspirerad väckelse i vårt land. Det de har är äkta, men vi har nöjt oss med en billig kopia, skriver han. Efter att han har mött de här kristna, de här förföljda kristna. Det var alltså en ledarsamling med 80 ledare. Men inga limousiner och inga gräddfiler, ingenting. Vanliga, enkla människor. Men så har också evangelium framgång i Kina. 30 000 blir frälsta varje dag i Kina. 30 000 varje dag. Här har vi allting. Men hur många blir frälsta? Jag tror Gud vill visa oss någonting. Jag känner kanske någonting utav det han skriver här. Jag har inte varit där, jag kan inte känna det på samma sätt. Men jag kände ändå någonting utav det här. Ibland så känner man nästan som man vill kräkas. Allt som ska ske i Guds namn. Och allting är så otroligt liksom själv- och jag-centrerat. Hur liksom hela kristendomen blir liksom ett medel för vinning, eller hur kan jag, vad har jag för nytta av det här, eller alltså hela det här moderna tänkandet som finns i den här kulturen med att alla runt omkring ska vara coacher för att hjälpa mig att uppnå mina drömmars mål, att jag ska kunna bli min högsta potential av vad jag kan bli. Och så har man så totalt flyttat fokus ifrån Gud till människan. Och det här är alltså en slags, och när det här har kommit in liksom i de kristna kyrkorna, så är det alltså en humanism med kristet förtecken. Och när man då kommer in i gudstjänsterna så hör man det pep-talk liksom. Du är bra, du kan. Det kanske är en del som behöver uppmuntran och behöver höra det. Jag säger inte att vi inte ska uppmuntra den, absolut inte. Men när hela budskapet liksom blir ett slags, vad ska vi säga, någonting som pumpar upp människorna liksom. Istället för att flytta fokus till Gud. Och om vi så att säga återvänder till Guds ord och se vad Gud vill och se vad Guds plan är, då förstår vi det här att genom Guds församling så vill han uppenbara sitt rike. Och Guds rike, det handlar om Guds kungavälde. Vad innebär det? Guds rike, Guds kungavälde, det innebär det att alla andra liksom våra kungavälden, där måste det ske en detronisering. För det är bara en som är kung i Guds rike. Och då blir det så här att Jesus sa så här, lärjungarna frågar, lär oss att be. Ja, säger Jesus, så här ska ni be. Ske din vilja, så som i himlen, så på jorden. Om hans vilja ska ske till 100%, hur mycket blir det kvar till min vilja då? Nu kan det ju vara så att min vilja är överlämnad till hans vilja. Och då överensstämmer det. Och om det är Guds plan och Guds drömmar som ska förverkligas. Ske din vilja. Låt din plan fullbordas. Hur mycket blir det kvar av mitt då? Alltså vi måste liksom försöka ägna oss lite kritiskt tänkande. Det fick jag lära mig i skolan. Fast då skulle man ju liksom bara kritisera kristendomen och de som trodde på Bibeln och så. Men vi behöver lära oss ett kritiskt tänkande mot den kultur som vi lever i. Som så totalt har satt människan i centrum. Därför att för en kristen så står inte människan i centrum. Då står Gud i centrum. Och det är så fantastiskt, för att en del liksom tror att det ska bli sämre, att man ska förlora någonting, eller det blir inte som jag har tänkt, och nej, det kanske inte blir som du har tänkt, det är inte som jag har tänkt heller. Men det är så att Guds tankar, de är så mycket högre än människors tankar, som himlen är över jorden. Och faktum är att Guds tankar, de är så oändligt mycket bättre. Och när vi kommer in i det som är Guds plan och Guds tankar, och vi kommer i harmoni med hans vilja och hans plan, då slipper vi hålla på och jaga och stressa. Och försöka och klättra på de där stegarna och bli någonting och alltihop det här. Jesus, använd mig. Kom med dina gåvor och den utrustning. Och det står att vi får vandra i gärningar som han har berätt. Det vila i det. Trons vila. Inte strävanden efter att bli den. Det innebär inte att vi ska liksom bara lägga oss ner och bara liksom bli någon slags, ja, utan Gud, han har så mycket som han vill göra. Han har en plan. Och då kan vi se när människor liksom blir överlåtna och vi har läst lite ur apostlagärningarna och så vidare, så ser skillnaden mellan å ena sidan när människor ska göra någonting och när Gud får göra någonting genom människor. Det blir ju en sån enorm skillnad, därför att Gud är undrens Gud och han vill fylla människor med sin helige ande. Och han vill att denna undergörande kraft, den ska få fylla oss och den ska få flöda genom oss. Och så får vi vandra i saker och göra sånt här som vore fullständigt omöjligt i vår egen kraft. Och det är ju det vi ser när man tittar på apostlarna och undrar liksom, vilken skola har ni gått på? Ja, och de kunde inte minnas att de hade gått varken på fariseernas eller de skriftlärde skolor. De hade, ja men, vad har ni fått det här ifrån? Men så kom de på, de har varit med Jesus. De har ju varit med Jesus. Och det är sån skillnad, det är som natt och dag. Och det här är det Gud vill göra. Därför att en del har såna konstiga tankar att när man ger upp allt och när man ska liksom ge sitt liv åt Gud, då går man in i ett kloster och så ska man liksom börja och leva på bröd och vatten. Alltså, man har såna konstiga föreställningar om vad det innebär att överlåta sig åt Gud. Och någon slags självskade liksom liv, att man håller på och plågar sig och piskar. Det är ju inte det som är Guds vilja. Utan han har omsorg om oss. Det har han. Totalt. Det är bara det att han vill se att vi liksom blir koordinerade i hans plan. Hans stora plan. Halleluja. För Gud har en plan. Han har en plan. Men för att vi ska kunna liksom komma in i det och förstå det här, då måste vi få den helige ande. Det går inte utan den helige ande. Vi måste bli fyllda av den helige ande. Och när vi får anden, halleluja, då sker det saker. Och det märkliga är att Gud som då liksom samordnar alltihop, han vet liksom var de här olika delarna, det står att han placerar de här olika lemmarna som han vill, står det i första Korinthierbrevet 12 kapitel. Han sätter in oss på rätt plats. Det som var hans bestämning. För att det är faktiskt så att vi inte är en slump. Och vi kommer inte till den här världen bara som en slump, tillfällighet. Utan Gud har en plan. Och Gud säger till Jeremia, och det säger han till dig och till mig och till oss alla, att jag utvalde dig i moderlivet. Gud har utvalt dig redan från det. Halleluja. Han har utvalt oss till och med, står det, innan världens grund var lagd. Ja, men det känns väl tryggt ändå, va? Det är ganska länge sedan. Eller hur? Han har utvalt oss. Ja, men vad underbart. Men då vill jag vara i den planen. Då vill jag vara i det som Gud har bestämt. Då vill jag att han ska få använda mig och att jag ska få fungera i det som han bestämde för mig då långt, långt, långt borta. Det är vila. Men ändå så är det inte passivitet. Det är vila i Gud, och det kan bli mycket aktivitet när den helige ande kommer. Det kan det bli. Oj vad det kan bli. Men Gud vill använda oss. Men enda sättet för att han ska kunna använda oss, det är att vi liksom, vi låter honom vara huvudet. Det är inte en massa huvuden och en massa planer. Och Gud vill signa min plan. Och Gud, nej, han vill inte välsigna våra planer. Han vill att vi ska bli välsignade i hans plan. I hans dröm. Halleluja. Och har man då det hjärtat och den inställningen. För det är precis så som vi går in i det kristna livet. Det står om att det handlar om att dö bort ifrån det gamla, och vi dör bort ifrån oss själva, och Jesu blod, det renar från synden. Men sen står det om korset. Där handlar det om att vi blir korsfästa tillsammans med honom. Nu lever inte med jag, utan Kristus lever i mig. Så det handlar om en dödsprocess. När vi döps, då handlar det om att begrava det gamla. Och så står vi upp till ett nytt liv. Och det här var tydligt i apostlagärningarna. Det är inte tydligt idag, kan jag ju säga. För där fortsätter man ungefär som förut. Det är bara det att man har fått en klubb att gå till. Och man sjunger sånger med kristna texter, och man hör tal som handlar om Jesus ibland i alla fall. Alltså, det var så tydligt. Och Paulus, de här judarna som lyssnade på honom, de frågade, vad ska vi göra? Omvänd er, säger han. Omvänd er. Så att där börjar omvändelse. Lämna det gamla. Att omvända sig, det är att vända totalt 180 grader. Omvänd er. tro evangelium och låt döpa er, står det. Och då ska ni som gå och få en helig ande. Och så står det längre ner i andra kapitel i Apostlagärningarna. Och med många andra ord förmanar han dem att låta sig frälsas ifrån det här vrånga släktet. Alltså man frälses ifrån någonting. Till en livsstil, till ett liv som alltså utgick just ifrån det här tänkesättet som fanns i kulturen lika mycket då, kanske det finns ännu mer idag än det gjorde då, men just detta människocentrerade livet som handlar om att söka den egna lyckan. Det är livets högsta mål, min lycka. Och så tror man att man kan finna den genom att man skaffar sig mycket pengar och mycket ägodelar och en hög utbildning och liksom allting. Och så strävar man och så jagar man. Och så på slutet så tittar man tillbaka på livet och så ser man, inte blev jag lycklig av det där. Men låt frälsa er ifrån. Men det innebar inte att de sen hamnade i ett vakuum. Utan de blir frälsta till någonting. Och det är det som sker just med församlingen. Där ser vi att det växte fram någonting helt nytt. Och helt plötsligt, det här som liksom var så vanligt i världen, egoismen och samlandet och girigheten, och helt plötsligt så frälsningen, den innebar att det här egoismen alltihop, det är liksom hjärtat, det hårda hjärtat, stenhjärtat byttet ut mot ett hjärta och kött. Och det står ingen i gemenskapen led nöd. Varför det? Jo, därför att ingen kallade något av det han ägde för sitt. Och jag har tänkt på det här ibland. Jag har bott i kollektiv och levt i egendomsgemenskap och så vidare. Och jag säger inte att det okej. Men det är inte det jag talar om nu, om du förstår vad jag säger. Utan det handlar om att helt enkelt, för jag kan se i församlingarna, och jag har även funderat på det hemma, och för mig är det här någonting som jag känner, Jesus, det kan väl inte ändå vara rättfärdigt inför dig, du som ser, här finns någon som inte vet hur de ska kunna klara hyran i månadsskiftet. Någon som inte vet om de mot slutet av månaden ska kunna ha, så att de liksom ska kunna köpa mat och kanske få leva väldigt enkelt. Så finns det andra som inte vet var de ska använda sina pengar, vad de ska satsa på, vilket företag på börsen som liksom är mest framgångsrik att satsa sina pengar i. Alltså, jag tror så här att evangelium vill gå djupare. Och jag tror att det, alltså, för Gud, han ser inte på det här sättet som man gör i vår kultur, utan han ser från ett himmelskt perspektiv. Och han ser, hans ögon överfar hela jorden, står det. Han ser, och jag tror att vi måste få, evangeliet måste få tränga djupare i våra liv. Så att vi ser, jag har en broder eller jag har en syster här som inte klarar sin ekonomi. De behöver hjälp. Och börja tänka, jag talar inte det som jag tror att ni inte gör det här, men jag vill ändå lyfta fram det här, därför att jag tror att det är så viktigt att när vi talar om apostlagärningarna och talar om det Gud gör, så tror jag också att det fanns förutsättningar för det som skedde i det, att det fanns saker och ting som röjdes undan. Det var inte bara ikoner, det var inte bara annat som liksom, utan det fanns också saker och ting som måste ske i hjärtat. hjärtana, för att rensa upp och göra upp med den samtida kulturen och det tänkesätt som finns i vår samtida kultur, så att Guds rike får tränga igenom i våra liv och att vi blir den stad på berget som Gud har tänkt att vi ska vara. För det står att man sa, Tertullianus, han säger att man säger om de kristna att man tittar på dem och se hur de älskar varandra. Det var alltså någonting som människorna utifrån kunde se. Att de här människorna är inte som människorna där i världen. De hjälper varandra, de stöder varandra, de ställer upp för varandra. Jag tror Gud vill ta församlingen ett steg ytterligare. Och sen detta, det står ett hjärta och en själ och så vidare. Det kan ta sig många olika uttryck. Och vi kan också se liksom den första församlingens tid att det fanns inte en modell. Det fanns en Jerusalems modell. Det fanns andra när du kommer till Korinth och de andra församlingarna. Det kunde se väldigt olika ut rent strukturellt. Det kunde du göra. Men en sak som var gemensam, det var det här att man, som det står i första Johannes, att vi vet att vi är födda av Gud därför att vi älskar våra bröder och systrar. Det var kännetecknet. Vi vet därför att vi älskar. Och älska, det är inte någonting som bara sitter på tungan, att man säger jag älskar dig, utan det har någonting med handling att göra. Halleluja. Och jag tror att Gud liksom vill bryta den här ande av materialism och girighet som finns i vår kultur. För snackar vi om avgudar så kan vi räkna upp dem. Liksom, det är inte bara de här som har ett slags religiöst förtecken. Utan det finns många avgudar. Men Gud han rensar och renar våra hjärtan och befriar oss. Befriar. Han driver ut den här materialistiska anden. Och så kommer han med sin heliga ande. Åh, halleluja. Och jag förstår att du behöver hjälp. Ja, men här får du, käre vän. Varsågod. Och jag hörde, jag förstod att du inte hann. Ja, men ta det här. Så ett utgivande hela tiden. Och så ser man att den som ger blir aldrig fattig. Blir aldrig fattig. Ju mer vi ger ut, desto mer kan Gud välsigna. Men om vi inte ger ut, då blir vi som döda havet. Men när flödet finns, halleluja, då flödar Guds välsignelse. Och så småningom så blir det ett vittnesbörd. Människorna ser, halleluja, de älskar ju varandra. Ja, men vi ser ju det. Det här hade jag inte planerat att säga. Det bara kom. Men jag tror den heliga ande vill visa oss någonting. Och jag tror också så här. Att vi ska nog förbereda oss för att tiderna framöver kanske förändras ganska mycket. För den som vill verkligen stå upp för evangelium. Och jag kan se saker, jag kan följa vad som sker. Inte minst med tanke på det här nya tänkesättet. Jag har talat en del om det här, ny världsregering och världsekonomi och världsreligion. Och när man kommer in på det här med religionen så kan man se just en slags universalistisk religion som håller på att växa fram, som ska inkludera hela mänskligheten. Och vi som liksom är bibeltroende och tror att det finns bara liksom, det finns inte frälsning i något annat namn än namnet Jesus. Och vi tror att det finns ingen möjlighet att Buddha eller Mohammed eller någon annan kan frälsa. Men den som då intar en sån ståndpunkt, den kommer att bli betraktad som intolerant. Och är man intolerant så kommer man så småningom, man kommer att skapa en lagstiftning. Och man kommer att fullständigt isolera dem som är så här, alltså man säger fundamentalistiska eller bibeltroende då. Och så kommer man och jag kan se man har stora kongresser. Man hade borta i USA för en tid sedan en väldigt stor sån här konferens. Jag tror det var 14 000 olika ledare från hela världen samlade. Och där man då liksom försöker att förenas i alltsammans det här. Och så är man väldigt tydlig med att bibeltroende kristna, De som fortsätter att hålla fast vid att Jesus är den enda vägen och att det inte finns frälsning i något annat namn, de får inte plats i den här världen. Och man kommer att göra allt man kan för att så att säga isolera dem. Och så att vad jag säger nu, det är det. Räkna inte med att det kommer att vara lätt och på något sätt utan problem och utan förföljelse. Men jag tror att alltsammans det här som händer, det är någonting som gör att vi behöver som gudsfolk komma närmare varandra. Och jag tänker då det som jag läste om här från Kina och man förstår ju lite grann när man hör det här reportaget att här sannoliken så måste man ju hjälpa och stödja varandra. Här finns mycket av fattigdom, förstår vi när vi läser, och mycket av svårigheter och någon kastas i fängelse, kanske den som är försörjare i familjen hamnar i fängelse, där sitter frun och barnen och alltså man förstår de här situationerna att det blev väldigt naturligt att vi måste hjälpa varandra och man kommer nära varandra. Halleluja. Och människor ser och människor blir frälsta. Halleluja. 30 000 varje dag. Det är enkla. Och jag bara, Jesus, varför blev jag inte född i Kina? Varför skulle jag behöva bli född i Sverige? Men jag tror att Gud håller på att göra någonting nytt i vårt land. Och vad vi framförallt liksom, just detta att vi ödmjukt söker Gud, visa oss vägen framåt Gud. Vi vill inte göra någonting i någon egen kraft och vi vill inte bygga något eget kungarike, men Gud, ditt rike kom, din vilja ske, som i himlen så på jorden. I himlen finns inga klasskillnader. Har du tänkt på det? Det gör inte det. Det är inte olika socialgrupper i himlen. Och när vi blir frälsta så blir vi frälsta, kan jag säga, den enda plats i världen där det är total jämlikhet. Det är vid Golgata. Där är total jämlikhet. Det finns inte en liten finare frälsning för fint folk. Det gör inte det. Alla måste ödmjuka sig. Alla måste böja sig. Och så tänkte Gud att det skulle fortsätta. Halleluja. Golgata är det som präglar Guds folk. Utgivandet. Jesus. Han gav inte bara allt han ägde. Han gav sitt eget liv. I Johannes 3:16 står så här: så älskade Gud världen. Den kan vi, eller hur? Den versen. Det är väl den mest kända av alla bibelverser. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Men om jag säger så här, vad står det i första Johannes 3:16? Är det någon som vet det? Johannes 3:16 kunde jag. Första Johannes 3:16. Vad står det där då? Första Johannes 3:16. Så här står det: genom att han gav sitt liv för oss så har vi lärt känna kärleken. Och sen: så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Ska vi lära den också utan till? Ska vi läsa den en gång till? Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Vi ser att det går lite längre. Halleluja! Gud vill att vi ska få uppleva det de upplever i Kina. Av expansion och tillväxt och människors frälsning och gemenskap. Och jag hoppas att vi ska slippa förföljelse. Men om det är enda vägen så vet jag inte vad jag ber om. Alltså, Gud måste få oss in i det som är hans plan och hans vilja.